Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Herre himmelske Far, lär oss ta emot julbudskapet, budskapet om frälsarens födelse. På samma sätt som Maria, som bevarade och begrundade allt i sitt hjärta. Herre, lär oss ta emot det så att vi bevarar det i våra hjärtan. Amen. För drygt 2000 år sedan så föddes ett barn i Betlehem och alla kristna kyrkor firar hans födelsedag år efter år därför att det var något alldeles speciellt med det barnet. Det speciella, det förkunna ängeln. Idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och det förkunna ängeln för herdarna. Och herdarna, de kunde sin bibel, de visste vad det betydde att han är frälsaren, att han är Messias, han är Herren. Det är inte säkert att samma budskap betyder någonting egentligen för dagens människor. Det är inte säkert att det hade betytt rätt sak om några andra hade fått det vid den tiden än de här herdarna. Men vi får anta att de här herdarna, de var valda att bli de första förkunnarna av att frälsaren blivit född och att de visste vad det betydde, det ängeln förkunna. Men för att vi ska förstå det så ska vi skaffa oss samma bakgrund som de här herdarna. Bibeln handlar till större delen om mänsklighetens historia. Men det är inte vanlig historia, det är frälsningshistoria, vad Gud har gjort för vår frälsning. Men Bibeln berättar också om vad som var före tiden och vad som kommer efter tidens slut. Och Bibeln berättar om honom som står över och utom tiden. Så före det att någon människa fanns, före det att himmel och jord blev skapade, före det att universum existerade, så fanns Gud. Han är den evige och allsmäktige. Han har skapat allting, han regerar över allting. Han är till sitt väsen evig. Det innebär att han står över och utom tiden. Sin skapelse har han bundit till tiden. Vi är bundna till tiden. Men han har inte bundit sig själv till tiden. Och för att vi ska förstå storheten i det som hände för drygt 2000 år sedan i Betlehem, så tar aposteln Johannes oss på en fullkomligt svindlande resa genom tiden fram till den här dagen i Betlehem. Det gör han med några korta ord i början på sitt evangelium. Så då börjar han resan genom tiden utom tiden. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Så den evige, han som skapat allt, han som skapat jorden och universum, han lät sig födas av en jungfru och blev människa. Han upphörde inte att vara Gud när han blev människa, utan han blev gudamänniskan, Jesus Kristus. Och Jesus, det betyder frälsare. Kristus, det är ju detsamma som Messias. Och han är Herren, den allsmäktige själv. Och det är det som änglarna förkunnar för herdarna. Idag har en frälsare, Jesus. Idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Men nu var det ju inte så att vi bara har julbudskapet där, att Gud helt plötsligt fick för sig att bli människa. Utan vi måste gå tillbaka i historien för att förstå varför den evige blev människa. Och när vi går bakåt i historien från nu, så kan vi ju sätta ganska säkra årtal på händelser uppemot 4000 år bakåt i historien. Men när vi går ännu längre, alltså till tiden före Abraham, börjar det bli svårt att sätta årtal på händelser, därför att de historiska återgivningarna är så kortfattade, de få och kortfattade. Så egentligen så är det ju bara Bibeln som ger en trovärdig återgivning av den tidiga världshistorien. Den trovärdiga återgivning, men vi har ändå svårt att sätta årtal på händelser, så vi kan inte säga vilket år Noas flod inträffade. Vi ser spåren av dem, av floden. Men vi kan inte säga årtalet, och vi kan inte säga heller när världen skapades. Men om vi går i alla fall ett par tusen år bakåt i tiden från Abraham, så är vi vid världens skapelse, alltings början. Och där har vi våra första föräldrar, Adam och Eva. Och här har vi nyckeln till allting som sen händer. Och det är mot den bakgrunden, händelserna i de första kapitlen i Bibeln, som vi måste se julnattens händelser. Våra första föräldrar skapades heliga till gemenskap med Gud. Och går vi till den andra kapitlet i första Mosebok, så får vi berättat för oss hur våra första föräldrar levde i gemenskap med Gud. I en ofördärvad, i en fullkomlig värld, i en fullkomlig skapelse. Men våra första föräldrar bröt den gemenskapen med Gud. Lurade av djävulen, så bröt de mot Guds bud och bröt gemenskapen med Gud. Det krävs en helig människa för att leva ett heligt liv. Men sin helighet och rättfärdighet förlorade våra första föräldrar när de bröt mot Guds bud. Och då hamnade de i en hopplös situation, ett slags moment 22 som de inte tog sig ur. Och det här är ju den stora skillnaden mellan kristendom och andra stora världsreligioner, alltså judendom och islam. Så judarna, de menar att det hände ingenting med dem, annat än att de gjorde ett misstag. Och vad vi kan lära oss av det hela, det är: gör inga misstag i fortsättningen. Det är ju ett Guds bud. Och islam menar ju också att människan med sin lydnad ska vinna rättfärdighet. Men vad man missar, det är ju att det krävs en helig människa för att göra heliga gärningar. Det krävs en rättfärdig människa för att göra rättfärdiga gärningar. Nu hade människan förlorat sin helighet, så vad än hon tog sig för, så var det ju verk av syndare. Och vad är det vi kallar verk av syndare? Jo, det är synd. Och deras barn blev lika sina föräldrar, och deras barn efter dem, och deras barn i fortsättningen, och så har det fortsatt genom historien. Vi är syndare, som våra första föräldrar blev när de bröt mot Guds bud. Vi är syndare, och syndens lön är döden. Men för att våra första föräldrar hade hamnat i en hopplös situation, så blev de ju inte lämnade utan hopp. Utan Gud lovade dem en frälsare. Och de fick en detalj om honom. Han skulle födas av kvinna. Han skulle krossa ormens huvud. Han skulle göra djävulens gärningar om inte. Det skulle kosta honom blodspillan att göra det, för han skulle bli huggen i hälen. Alltså även om Gud inte gav något fler löfte, så skulle ju egentligen löftet om frälsaren vara där. Och vad problemet skulle bli med en så kortfattad beskrivning av honom, det är ju att identifiera honom. Nu har ju Gud gett många detaljer om honom allt eftersom uppenbarelsen gick, och att allt det Gud uppenbarat om honom skulle gå i uppfyllelse på en och samma sin person, det är helt osannolikt. Det är omöjligt. Därför att det förutsägs också om honom saker som ingen människa kan utföra annat än den gudamänniska. I alla fall, våra första föräldrar fick löftet om frälsaren, och 235 år efter år 235, när Adam var 235 år och Seth föddes, då hade människorna börjat bli många, då hade de fått barn och börjat få barnbarn, och då börjar man förkunna offentligt om frälsaren som skulle födas. Men som sagt, det här löftet till Adam och Eva, det var inte det enda som Gud gav, utan han uppenbarar ju också detaljer om frälsaren för Noa och för Abraham och Isak och Jakob och Mose. Och när David kom, så då får vi veta väldigt mycket om frälsaren. Gud gav det här löftet till David: när din tid är ute och du vilar hos dina fäder, så ska jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå ur ditt liv, och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans fader, han ska vara min son. Vår avkomning till David. Och går vi ytterligare 300 år framåt, då har vi de parhästarna, om man får säga så, Mika och Jesaja. Och för Mika så uppenbarar Gud var frälsaren skulle födas. I Betlehem. Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Och det är ju det som går igen sen i aposteln Johannes introduktion till evangeliet. Och vid samma tid så uppenbarar Gud för Jesaja att han skulle födas av en jungfru genom ett under. Och hans namn avslöjar att han är mer än en vanlig människa. Han är Gud och människa i en person. Säg, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Och så sen styrde Gud världshistorien med suverän hand i 700 år, för att just de här profetierna och förutsägelserna skulle gå i uppfyllelse. Så när sen kejsar Augustus gav ett påbud att hela världen skulle skattskrivas, då var det ju en maktdemonstration från Roms sida. Och det var en förutmjukelse för alla lydstater, och det var en förutmjukelse för judarna. Oavsett om det kom lägligt eller olägligt, så var alla tvungna att resa till sin hemstad för att skattskriva sig. Och eftersom både Josef och Maria var av Davids släkt, så var Maria tvungen till den här mödosamma resan, höggravid som hon var. För överheten hade befallt det. Kejsaren hade befallt det. Så hon reste från Nazaret i Galileen till Betlehem i Judeen. Men vad var lämpligare egentligen att han som skulle ärva Davids tron föddes i Davids stad Betlehem? Det var ju förutsagt också. Så kejsar Augustus och Quirinius, han som förde befälet i Syrien och hade ansvar för skattskrivningen i den här delen av världen, de var bara verktyg i Guds hand för att profetierna skulle gå i uppfyllelse. Verktyg. Under hela den här långa tiden från våra första föräldrar fram till det att profetian blev uppfylld, så hade inte människans förmåga utvecklats ett dyft i andliga ting. Kultur och traditioner hade förändrats och teknik och levnadssätt hade förändrats. Och från kejsar Augustus dagar fram till idag så hade ju skett en enorm förändring på de områdena. Alltså kultur, traditioner, teknik. Men människans hjälplöshet inför döden har inte förändrats. Människan är precis lika hjälplös inför döden. Människans förmåga i andliga ting har inte utvecklats. Människan är fortfarande en syndare inför Gud. Och vad hon än tar sig för, så är det verk gjorda av en syndare. Och vad är det vi kallar det? Verk gjorda av en syndare. Och det är synd alltid. Gud kräver helighet och det saknar vi. Så vad vi behöver, det är en frälsare som vinner förlåtelse åt oss och upprättar frid med Gud. Så det som hände vid den här tiden i historien, det angår precis varenda människa. Frälsaren föddes i all enkelhet. Vi firar jul och julen kanske är den högsta, den största högtiden i kyrkoåret. Påskdagen kanske är den största, men om man ser till firande så är nog julen den största högtiden i kyrkoåret. Vid julkonserterna i de stora kyrkorna så brukar det vara så fullt att man knappt får sittplats, utan och där är ljus och där är det körsång och det är mäktig musik. Annars kan det vara rätt så tomt. Men nu är det ljus och det är fint och det är högtidligt, vackert och upphöjt. Och det här kan ju egentligen ge en liten skev bild av Jesu födelse. För Jesus föddes i all enkelhet. Allt det som skedde var ju egentligen förutmjukande på ett sätt. Kejsarens påbud att hela världen skulle skattskrivas, det var förutmjukande för judarna. När de efter en mödosam resa kom fram så fanns det ingen plats för dem annat än i ett stall. Och den nyfödde blev blindad och lagd i en krubba. Allt utom uppenbarelsen av Herrens härlighet för herdarna och att änglarna uppenbarar sig med ett budskap. Allt annat andas ju enkelhet. Och egentligen även uppenbarelsen av Herrens härlighet. För till vilka sände Herren änglarna? För vilka valde Herren att presentera den nyfödde konungen? Han gjorde det inte för kejsaren. Han gjorde det inte för Quirinius som förde befälet över det här området. Han gjorde det inte för kung Herodes i hans stora och vackra palats. Han gjorde det inte för prästerna i det oerhört stora och vackra templet i Jerusalem. Utan han valde de enklaste och fattigaste människor som gick att uppringa, några herdar som låg ute och vaktade sin jord och natt. För Jesus, han föddes inte som en prins i ett palats. Han kom inte som en kung som skulle bli den största politiska ledaren som världen skådat. Utan han kom som en tjänare för att utföra det verk som Gud sänt honom att utföra. Och han kom för att utföra det som ingen människa förmår utföra. Han kom för att i vårt ställe uppfylla precis alla krav på helighet och rättfärdighet och lydnad som Gud har på oss. Och han kom för att i vårt ställe lida straffet för vår synd. Och han kom som frälsare för alla människor, precis varenda en, från världens begynnelse och alla som kommer att leva till tidens slut, ingen undantagen. Och Gud, han har hänvisat varenda människa från världens begynnelse till frälsaren som skulle födas av kvinna. Och vi fortsätter att förkunna det till världens slut. För det finns inget annat namn under himmelen som getts åt oss människor genom vilket vi kan bli frälsta. Eller genom vilket vi blir frälsta. Herrens härlighet lyste kring herdarna och de blev mycket rädda. Och så är det med oss människor. Oavsett om vi är troende eller inte, så gör Herrens närhet oss förskräckta och rädda. Och det beror på att vi är syndare och kan inte bestå i oss själva inför Herren. Men ängeln sa att de inte behövde vara rädda. Ängeln kom med ett glatt budskap för alla syndare. Den sedan länge utlovade frälsaren hade nu blivit född åt dem i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Och de skulle finna ett nyfött barn som låg lindat och låg i en krubba. Alltså bara det här tecknet, om vi säger så. Så sannolikheten att de skulle gå in till Betlehem och finna ett nyfött barn var ju ganska stor. Det fanns säkert andra nyfödda barn där. Men att de skulle finna ett nyfött barn som låg lindat i en krubba var nog sannolikt. Fanns det bara ett barn. Så tecknet var säkert. De kunde inte ta fel. Och nu hade ängeln sagt åt dem att när de fann barnet och såg det lilla barnet, då skulle de veta att det var frälsaren, Messias, Herren, som kommit för att utföra ett gudomligt verk. Och tillsammans med en stor himmelsk här så förkunnade ängeln att frälsaren hade kommit för att sluta det största och märkligaste fredsavtal som någonsin slutits i historien. Den rätta gemenskapen med Gud som människorna förlorat, som vi förlorat, som våra första föräldrar förlorade genom sin synd. Gemenskapen med Gud hade han kommit för att återupprätta. Och fredsavtal, det brukar ju innehålla villkor som bägge parter tar på sig att fullgöra. Men det här fredsavtalet ställer inga villkor på oss, utan innebär en fri gåva av nåd från Gud. Jesu verk, det han kommit för att utföra, det ger Gud äran. Och det innebär frid med Gud åt oss. Så när änglarna sjunger om friden, så är det ju inte en ljud, så är det inte en subjektiv frid de sjunger om. Alltså de sjunger inte om att nu ska det infinna sig en julstämning hos oss. Utan det är en objektiv frid som grundar sig på Kristi verk. Så änglarna förkunnar nåd åt människor som inte har förtjänat nåd. Änglarna förkunnar Guds kärlek till människor, till en värld som inte förtjänat hans kärlek. Det är det som ligger i änglarnas ord. Frid på jorden bland människor han älskar. På ett annat ställe uttrycks det så här. Ty så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Och vårt julfirande, det består att vi tar emot budskapet, tar det till oss och gläds över det. De här enkla herdarna, när de sen skyndade in i Betlehem för att se vad som hade hänt och Herren låtit dem få veta, så var de första förkunnarna som förkunnade att nu har frälsaren kommit. Nu har löftena gått i uppfyllelse. Och sedan dess så har det förkunnats och vi fortsätter. Löftena är uppfyllda. Och när vi hör julevangeliet, då ska vi göra som Maria. Vi ska bevara och begrunda budskapet i våra hjärtan, för vi har all anledning att göra det. Adam syndade mot Gud, och för syndens skull så sa Gud åt honom att han skulle vända tillbaka till jord, den jord han var tagen ifrån. Gud tog honom av jord, skapade den första människan, blåste in livsande i hans näsa, så han blev en levande varelse, helig och rättfärdig, för att leva i gemenskap med Gud. Men han bröt mot Guds bud. Han bröt gemenskapen, och för syndens skull så sa Gud: jord är du, och jord ska du återbli. Och detsamma har Gud sagt till precis varenda människa som har gått före oss. Och detsamma säger han till oss: jord är du, och jord ska du återbli. Tiden stannar inte upp med oss, utan går mot sitt slut. För oss personligen så slutar tiden när vi dör, men också själva tiden, alltså hela skapelsen, går mot sitt slut. Då kommer Jesus en andra gång, inte som frälsare utan som domare. Då kommer döden att ge igen alla sina döda. Havet kommer att ge igen de döda som finns i det. Och alla, både stora och små, kommer att stå inför honom. Salig är då den som i sitt hjärta bevarat och begrundat det budskap som vi hört från ängeln och som vi förstår hedarna förkunnade. Jesus kom för att återupprätta gemenskapen med Gud, och den gemenskapen tar sin början för oss personligen när vi tar emot Jesus som vår frälsare och vår herre. Men gemenskapen upphör inte. Gemenskapen tar inte slut den dag som vi vänder tillbaka till jord. För vad sa löftet egentligen? Då löftet sa att Davids tron skulle bli befäst till evig tid. Så Kristi rike är ett evigt rike. Så han kom som vår frälsare för att vi ska leva med honom i hans eviga rike. Amen. Låt oss be. Gud Fader, vi tackar dig för din trofasthet, att du uppfyllt dina forntida löften och sänt din son som vår frälsare. Lär oss ta vara på tiden, så att vi bevarar och begrundar det glada budskapet om frälsaren i våra hjärtan. Bevara oss i tron på Jesus, så att vi får leva under honom i hans eviga rike. Amen.